Det här är avsnitt 3 av vår specialserie om Jimmy Åkesson, 2000-talets viktigaste politiker.
För att kunna lyssna på hela avsnittet så behöver du vara prenumerant på Svenska Dagbladet.
Mm, och det här är faktiskt mitt favoritavsnitt. Så ladda ner appen, skaffa en prenumeration, lyssna.
Här får du ett smakprov på de första minuterna.
Du lyssnar på en specialserie från Politiken. Jimmy Åkesson, 2000-talets viktigaste politiker.
I förra avsnittet så slutade vi ju med att Jimmy Åkesson skrev på Facebook att han skulle bli sjukskriven. Mm. Och det här var ju hösten 2014.
Bara några veckor efter valet.
Mm. Men det hände ju, som du sa, väldigt mycket det här året. Alltså de här åren. Lyssna på den här listan. 2013 får han barn. Ja. Barnet har kolik i 5 månader. De håller på med nolltolerans och ska hålla på att utesluta massa människor inför riksdagsvalet 2014, typ i en uppstädning av partiet. Det är jättemånga val 2014. Det är typ valrörelse konstant. EU-val, riksdagsval, kyrkoval.
Supervalåret.
Precis före slutdebatten i SVT så avslöjar Ekot att Jimmy Åkesson har spelat bort 500 000 på nätkasino. Han blir utbränd, han är sjukskriven. Han har krig med ungdomsförbundet. Mikael Jansson och Bunkerfalangen är jobbiga. Sverigedemokraterna är vågmästare och de fäller budgeten.
Just det, det är då han skriver give them hell.
I sms till Mattias Karlsson. Löfven hotar med att utlysa extraval. Sveriges alla statsvetare går upp i stabsläge. Hur ska det funka nu? Praxis funkar. Minoritetsregeringar kan inte styra Sverige längre. Det är flyktingkris.
Just det, sen kommer den direkt på.
Ja, och det liksom alla i Sverige är volontärer fram tills att alla i Sverige vill stänga gränsen. Det går väldigt snabbt.
Ja, det tar bara några veckor innan allt vänder där. Mm.
Och sen när Jimmy väl har kommit tillbaka från sin sjukskrivning och liksom suttit hemma och tänkt mycket i Sölvesborg, då lanserar han sin nya politiska idé att bygga ett konservativt block i Sverige.
Det är på hösten 2015, på landsdagarna. Mm. Ja, det är ett väldigt intensivt år, eller 1,5 år. Och väldigt formativt för Sverigedemokraterna, men uppenbarligen också för Jimmy Åkesson. Alltså bara det här, i vilket annat parti som helst så säger man ju väldigt ofta om Sverigedemokraterna, och det är, eller var i alla fall på den här tiden, ju sant att det går att göra saker i Sverigedemokraterna som man inte klarar av att göra i andra partier eller som skulle fått andra konsekvenser. Alltså bara detta enda att Ekot berättar att han har spelat bort 500 000 på nätkasinon. Mm. Några liksom dagar före ett val eller precis i samband med ett val. Det skulle ju vara skäl till, inte nödvändigtvis att en partiledare direkt måste avgå, men att det blir liksom bråk i partiet, ifrågasättanden.
Det där är ju ett avslöjande som alltså debatteras en hel del. Det är ju grävreporterna Bo-Göran Bodin och Daniel Öhman som har gjort det. De är ju Ekots liksom stora stjärnor. De har ganska nyligen avslöjat den här vapenfabriken i Saudiarabien. Ja, det blev ett jätte liksom avslöjande några år tidigare. Och så kommer de med här, men det här är ju en liksom inte kanske lika självklar publicering. Åkesson menar ju så här, jag har inga skulder, jag har inte gjort något konstigt, jag har inte gjort något olagligt, varför berättar ni det här? Det här är en privat sak.
Ja.
Att jag och min sambo Louise tycker om att spela på nätkasinon har väl inte någon annan med att göra?
Nej, det kan man tycka.
Det är ett karaktärsmord, säger han på väg in till SVT-debatten. Den där debatten har han ju senare beskrivit som att det var ett tillfälle då han stod, att han typ knappt mindes något när han kom därifrån. Att det var väldigt tydligt, liksom, alltså då, det var väl ungefär då han förstod att han var utbränd.
Ja, men det är klart att det är ett karaktärsmål. Man kan ju förstå honom i det. Men är det inte också så att det säger något om hans karaktär?
Ekot alltså jag läste att Thomas Rönnberg skrev en analys, han var ju kommentator där då, då skrev han en analys till det här avslöjandet där han ju motiverade det med, alltså det här är viktigt eftersom det här är en man som aspirerar på att vara statsminister. Han ska hantera vår statskassa och nu, som han skrev, spelar han bort på kort tid flera månadslöner för, på en kväll kan han spela bort flera månadslöner för en LO. Anställd.
Ja, det är väl inte så att en statsminister har fritt blåst i statskassan och kan sitta på nätterna och göra vad den vill med det. Det finns ju lite checks and balances där. Men jag menar, det säger något om karaktären snarare, tänker jag, i att det här en person som drivs av spänning, av att behöva få kickar, av liksom glädjen i att kalkylera saker, sätta saker på spel, låta det vara lite risky. Och det kan ju vara relevant information för väljare.
När han kom tillbaka efter sin sjukskrivning så fick han ju en hel del frågor om just spelandet, och han har fått det i andra sammanhang efter det, söndagsintervjun till exempel och så. Och då brukar han prata om att det där var hans sätt att slappna av. Alltså han klarade inte av att kolla på film längre. Hjärnan kunde inte liksom hantera det. Nej. Så detta var hans avkoppling när han kom hem från torgmötena.
Ja, ja, men det kan man ju förstå. Det,
andra sitter med mobilspel.
Det försvinner väl också så att säga in i hela den här utbrändheten. Alltså det intressanta är att spelfrågan och vad den säger om honom eller hans förmågor som partiledare försvinner ju för att han blir utbränd och är sjukskriven.
Mm. Han säger på väg in till den här valdebatten också, när man läser liksom artiklarna som står ju då en massa journalister utanför debatterna och ställer frågor till partiledarna, då säger han också att ja, men jag kanske ska söka hjälp efter valrörelsen för det här spelberoendet. När han sen kommer tillbaka efter utbrändheten, han är ju borta ungefär ett halvår, då berättar han ju också i intervjuer att han har gått i terapi, att han har gått på antidepressiva och att han behöver hantera ångest och sömnproblem. Så han är väldigt öppen. Alltså det är ganska ovanligt med politiker som är öppna med sin psykiska ohälsa.
Det är det ju. Och då är det ju tydligt också att han har bestämt sig för att fortsätta. Och då gör man kanske bedömningen att man behöver prata om, ja, hur fungerar det då att vara politiker efter utbrändhet och så. Samtidigt är han ju liksom en vanlig kille från Sölvesborg. Jag tycker att det är så. En av intervjuerna han gör senare där i Värvet med Kristoffer Triumf, så säger han att där psykmumbo-jumbot med olika verktyg och så som man ville ge mig, det tror jag inte på. Men jag tyckte det var skönt att bara sitta ner och prata med någon.
Men det tycker jag också man märker i de där intervjuerna. Alltså när han gör söndagsintervjun, man skulle ju kunna tänka sig liksom viss friktion mellan honom och programledaren Martin Wiklin. Men det är ett ganska trivsamt samtal, och när de avslutas så tackar Jimmy väldigt liksom hjärtligt för samtal. Man känner så här, det här han tycker ändå att det är lite härligt.
Det är ju något med hans personlighet som är svårt att fånga där, att det är, å ena sidan vill han inte framstå som en väldigt reflekterande liksom akademisk eller intellektuell person.
Nej, han är ju väldigt noga med liksom framhålla sitt så här, jag är en vanlig kille. Jag vill helst inte röra mig utanför Sölvesborg, jag vill semestra i Thailand. Alltså han är mån om liksom sin svennighet.
Å andra sidan, så när han själv skriver till exempel i boken Satis Pålet då, som går som en röd tråd genom den här poddserien, om sig själv eller pratar om sig själv, så är det ju det här att han beskriver en tyst, tillbakadragen, blyg, reflekterande person som står och tittar på och tänker och reflekterar och analyserar saker. Och så beskriver ju också människor, kollegor i Sverigedemokraterna det, så beskriver också kollegor i andra partier honom. Mm. De som har suttit ner eller sitter ner i möten med honom.
Inte någon som tar plats.
Nej, men och det är ju också då en väldigt intellektuell person.
Det här var alltså ett utdrag från del 3 i vår Jimmy Åkesson-serie. Och hela avsnittet kan du höra i SvD-appen om du är prenumerant.
I appen finns alla avsnitten, men också en massa annat kul. Blända dokumentärer, prisbelönta, djupgående historier om Palmemordet och annat.
Och om man blir sugen på mer efter att ha hört det här avsnittet så kan man ju gå in och läsa vårt gamla Tidö-reportage när vi berättar allt om vad som hände på slottet.
Verkligen. Det tar nästan lika lång tid att läsa som det tog att lyssna på den här podden.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.